God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu är det Galaterbrevet vi har då bibelförklaring över. Och vi är på del 11. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna till det över nätet. Du kan gå in på Värnamo församlings hemsida och sen klicka vidare där vi, så kommer du till bibelförklaringar. Men nu är alltså då Håkan Sundliden och Galaterbrevet del 11.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta vårt studium av Galaterbrevet 3. Om jag inte tar fel så ska vi börja på, eller vi hade nog börjat på vers 10, alltså Galaterbrevet 3:10. Får vi se hur långt vi hinner. De är väldigt innehållsrika, de där verserna som vi nu har framför oss. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte, sitta ner vid dina fötter, lyssna till ditt evangelium. Herre, låt det vittnesbörd som Paulus har skrivit ner och de förklaringar som Paulus har gett komma oss till del. Herre, öppna våra sinnen så att vi kan se och förstå bättre vem du är och hur du har låtit ditt evangelium komma till oss hedningar. Herre, vi ber om din närvaro, om att ditt ord ska vara verksamt och att din heliga ande ska göra det inte bara begripligt för oss utan också verksamt ibland oss och i våra liv. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Vi lägger den här timmen under ditt herravälde. Kom du och gör det du vill göra ibland oss. Amen. Jo, som sagt, de är ganska innehållsrika de här verserna, och de är så innehållsrika så att jag bävar nästan lite grann. Men det kan också vara det att en del saker gör man krångligare än vad de faktiskt behöver vara. Vi får väl se hur ni uppfattar det här när vi har kommit en bit. Jag tror vi börjar med att läsa igen där då från vers 10. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Så det är det avsnittet som jag knappt vågar tro att vi kommer att hinna igenom, för att som sagt det innehåller ganska mycket. Och samtidigt så får vi inte fylla på med så mycket förklaringar och material så att det blir rörigt. Men om vi tar en bit i taget, om du tittar där i den tionde versen då, första biten. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Alltså det ordet måste ha chockerat de judiska åhörarna. Eftersom hela deras tradition säger ju precis tvärtom. Att det är genom laggärningar och genom att komma under lagen som man kommer under välsignelsen. Det är genom att komma in under lagen som man är under Guds beskydd. Och det är genom att göra lagen som man kan leva upp och få sitt liv välsignat utav Gud. Genom att lyda lagen. Och så skriver Paulus nu att den som försöker göra det är under förbannelsen. Det måste ha varit fullständigt obegripligt för dem. Om du tittar till exempel i Johannes evangeliet 7:49 så får du bara en vers där som visar på just det som jag vill ha sagt. Då är det diskussioner med Jesus, och tempelvakterna kommer tillbaka till översteprästerna och fariseerna i vers 45. Och de frågar och de svarar, och så säger fariseerna: har ni också blivit så vilseledda? I slutet på vers 47. Finns det någon i stora rådet som har trott på Jesus? Och så kommer det vers 49. Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Så i det judiska tänkesättet så delar man in mänskligheten i två grupper. De välsignade och de förbannade. Judarna och hedningarna. De som är under lagen och de som inte känner lagen utan står utanför lagen. De är den förbannade. Och nu så skriver ju Paulus här i Galaterbrevet, och han adresserar ju särskilt judaisterna. Alltså de här som ville att man skulle komma in under lagen efter att man har blivit kristen. Och så säger han att de som håller sig till laggärningar, de är under förbannelse. Precis tvärtom. Och då är frågan om hur vi ska förstå det där. Och då kan man förstå det på några olika sätt. Och utan att krångla till det, så låt mig bara säga att en utav kommentatorerna, nämligen James Dunn, han säger att för att vi ska förstå det här så måste vi betona och stryka under och hålla fram ordet håller sig till. För ni vet att i vers 7, där talas det om de som håller sig till tron. Och här nu i vers 10 så står det de som håller sig till laggärningar. Och det där uttrycket kommer igen på flera ställen, att antingen håller man sig till tron eller också så håller man sig till laggärningar. Och då menar James Dunn att problemet blir när man håller sig till laggärningarna. Alltså när man blir kvar under laggärningarna. När man inte vill komma till Kristus där allting fullbordas. Utan man håller sig kvar vid laggärningarna. Och laggärningarna blir någonting i sig självt. Blir grundvalen och kanske till och med målet för de som håller på med laggärningar. Då kommer man under förbannelsen. Och det är säkert så att man kan förstå det på det sättet. Göran Larsson, som vi hade glädjen att träffa då här om veckan, eller ett par veckor sedan, han lyfter fram en annan förklaring som jag tror är lika riktig den. Han säger att vi måste komma ihåg att Galaterbrevet är skrivet till hedningar och hedna kristna, inte till judar. Därför att om judarna gör laggärningar, då gör de ju bara någonting som de ska göra. De ska ju lyda lagen. Och de är inte under förbannelsen. Utan förklaringen är den, enligt Göran Larsson, att det här är skrivet till hedningarna. Och hedningarna blir frälsta genom tron. Men om de börjar göra laggärningar till grundvalen istället för Kristus, då är de på väg inte bara in under lagen, utan då kommer de in under lagens fördömande makt. De kommer in under förbannelsen och de blir upptagna med fel saker. Det är väl egentligen snarlikt det som James Dunn säger, att man håller sig till laggärningar. Men Paulus är ju mån om, och det menar väl Göran Larsson då också, att hedningar eller hedna kristna, de ska överhuvudtaget inte befatta sig med laggärningar. För om de börjar gå laggärningarnas väg, då börjar de gå åt fel håll. Och det är ju det som är, så att säga, kampen här nu om evangeliets härlighet och nåden. Det är ju att det är en gåva, fritt och förintet, och man får inte blanda in några laggärningar eller någonting annat. Genom tron alena, skulle Luther ha sagt. Sen finns det en tredje sak som kanske kan vara, ja, förklaring, men som ska lyftas fram, och det var faktiskt vad Paulus själv säger här. Därför att det som händer här när Paulus nu skriver på det här sättet, och det som kommer några verser framöver och något kapitel framöver, det är faktiskt en förskjutning om man ser det ur en judisk aspekt. Därför att, precis som jag sa, ur judisk aspekt så är det en välsignelse att få vara under lagen. Men Paulus har upptäckt någonting mera. Han har upptäckt att lagen inte alls blir till välsignelse i den meningen att lagen kan inte göra om vårt inre. Den kan tala om för oss vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Men den kan inte ge oss kraft att göra det rätta. Så den är försvagad på grund av synden. Men det betyder att lagen är alltså otillräcklig. Och det här har Paulus börjat upptäcka. Och därmed så börjar hans förståelse, den traditionella judiska förståelsen, att glida något. Därför att innan så har det varit bara en förståelse som har sagt att lagen säger du ska göra si, du ska göra si, du ska göra så. Ja, då ska vi göra si och si och si och så, va. Och även om vi inte klarar av att hålla den fullkomligt, så ska det ändå det vi ska vara sysselsatta med. Men nu säger Paulus, ja, lagen talar egentligen inte så mycket om för oss vad vi ska göra, utan den talar om för oss allt det vi inte klarar. Lagens uppgift är inte att bekräfta din präktighet. Lagens uppgift är inte att sanktionera din egen rättfärdighet. Bra, nu har du gjort rätt. Utan lagens uppgift är att visa på att vi är ofullkomliga. Och då märker ni, nu har det blivit en glidning i förståelsen av lagen. Och frågan är om inte Paulus här håller på att lämna lite grann den judiska förståelsen. Eller åtminstone utöka den judiska förståelsen. Nu ska Paulus emellertid inte utöka det så mycket så att det glider isär. När vi däremot kommer till Romarbrevet, som är skrivet kanske 10 år senare, då har det nog, om inte glidit isär, jo, jag vågar nog nästan säga att det har blivit mer uppenbart att Paulus menar att lagen är till fördömelse. Men så långt har inte han kommit när han skriver Galaterbrevet. Utan här är fortfarande utmaningen för Paulus att hålla ihop det hela. Alltså att säga att vi inte ska göra laggärningar, att vi kommer under förbannelsen, samtidigt som man måste hålla fast vid och säga att lagen är god och att det inte är något fel på den. Och han säger inte att vi inte ska göra den. Men han säger att hedningarna blir inte frälsta på det sättet. Så han ska både hålla ihop och hålla isär här. Det är hans utmaning när han skriver det här. Men nu har han i alla fall skrivit då att man kommer under förbannelsen. Och det är just utifrån det här perspektivet att om de hedna kristna ska börja göra laggärningar, så kommer de att upptäcka att de klarar inte att göra lagen. För om vi börjar läsa in oss på lagen och börjar tänka på allt vad vi ska göra och sånt som vi inte får göra, så kommer vi bara att upptäcka att vi orkar inte med det. Vi klarar inte av det. Men det är inte lagens fel, utan det är ju på grund av synden. Och här har nu Paulus börjat liksom ge oss den analysen. Obegripligt kanske för judaisterna, men sannolikt fullt begripligt för de hedna kristna. Det här med att göra lagen och att det inte är något fel att göra lagen för en jude. Utan att för en jude är det här inte en prestation, utan det är mer en fråga om en lydnad. Det är alltså någonting som Paulus vill hålla fast vid. Han skriver i Filipperbrevet om sig själv att han var en ostrafflig man mätt efter lagens mått. Om han såg till den rättfärdighet som han själv presterade, så var han ostrafflig. Han gjorde verkligen inte bara allt vad han kunde, utan mer därtill. Men nu är det bara så att det inte är den sortens rättfärdighet som är viktig, den som du och jag kan prestera. Utan Paulus vill att vi ska lära känna Guds rättfärdighet. Och den gudomliga rättfärdigheten, den är ju skyhögt över våran rättfärdighet, eller vad vi kan prestera. Den är kvalitativt helt annorlunda. Den är ju gudomlig. Och vi kommer aldrig att kunna prestera den rättfärdigheten. Paulus har tänkt sig nu att lagen syftar inte till att uppmuntra vår rättfärdighet, utan den berättar om Guds rättfärdighet. Lagen är ju fullkomlig. Lagen berättar hur den Gud är. Och lagen visar på den gudomliga rättfärdigheten. Det finns ingen jude som har tänkt sig att man ska kunna vara perfekt. Att man ska kunna, så att säga, uppfylla lagen helt och fullt. Men det Paulus gör är att han säger att ta bort blicken från er själva. Ta bort blicken ifrån lagen. Se nu på Gud, på den gudomliga rättfärdigheten, den gudomliga lagen, det är fullkomligt. Gud vill att vi ska vara fullkomliga, vilket ju Jesus sa också. Ni ska vara fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig, säger han i bergspredikan. Men hur kan han ställa ett sådant krav? Hur kan han säga så till oss människor när han vet lika väl som varje människa vet att ingen kan bli fullkomlig? Ja, som jag säger till konfirmanderna, Gud vill att vi ska vara fullkomliga och han har aldrig ändrat sin vilja. Han vill fortfarande att du och jag ska vara fullkomliga. Och frälsningen och försoningen, det innebär ju att han får tillgång in i våra liv och kan börja göra oss fullkomliga. Han kommer att göra dig och mig fullkomlig i slutänden. Göra oss sådana som han ville från början att vi skulle vara. Alltså ett helt annat perspektiv än det som man var van att tänka i den judiska traditionen. Och inte bara att han börjar göra, utan han har ju börjat göra det i de här hedna kristna som nu har kommit till tro. Deras omvändelse är ju liksom första steget. Och det är ett Guds verk genom Jesus Kristus. Så står det då här i Galaterbrevet 3:10. Alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det är ingen framkomlig väg, det är en återvändsgränd. Och så citerar han då ett ord från skriften, från 5 Mosebok 26. Där står det, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Och här finns det då, här är en sak som jag nästan drar mig för att säga. Men nu har vi lite olika bibelöversättningar, så varför inte? 5 Mosebok 27:26. I 5 Mosebok 27:28, då håller Moses ett sorts avskedstal här till Israels folk. Och det här talet handlar om att nu när jag ska lämna er och ni ska gå in i det utlovade landet, så förelägger jag er två förhållningssätt. Två vägar. Förbannelsens väg och välsignelsens väg. Och då ska de välja det, och i 5 Mosebok 27, vers 9, eller vers 15 mera exakt, och kapitlet ut, där räknas det upp alla förbannelser som kommer att äga rum om de inte håller lagen. Och så tvärtom då i 28 kapitlet, vers 1 till och med, ja, hela kapitlet egentligen. Eller åtminstone till och med 14. Där räknas det upp alla välsignelser som de ska få om de håller och följer buden. Nu är det den sista versen här i 5 Mosebok 27 som Paulus citerar. Han säger, förbannad är den som inte upprätthåller eller gör orden i denna lag genom att följa dem. Och då är det så här att nu har vi olika översättningar. Och jag har inte kontrollerat, därför att jag i den tidigare översättningen som jag har haft, så har det där lilla ordet allt inte funnits med. Och det fanns en exeget och biskop som heter Ragnar Bring som har skrivit en kommentar. Och som har gjort då en viss affär, kan man säga, av det här lilla ordet allt. Och av att det inte finns med. Men när jag tittar i min översättning här i folkbibeln, så finns det ju faktiskt med. Men det kan vara så att det är, jag kanske till och med den enda bibelöversättning där det här ordet allt finns med. För att i 5 Mosebok 27:26, den sista versen här i 27 kapitlet, så står det i folkbibeln, förbannade den som inte upprätthåller alla ord i denna lag. Men det här får ni ju titta då i era bibelöversättningar hur det står. Om det där ordet allt finns med. Förmodligen är det så här. Ni vet att det finns ju olika. Alltså grundtexten är ju inte en enhetlig text. utan det är ju en sammanställning av flera olika. Och den här sammanställningen finns, kan man säga, i huvudsak gjord på två olika sätt. Och på det sätt där ordet allt inte finns med, det är den traditionen som är vanligast för praktiskt taget alla våra bibelöversättningar. Så därför är jag lite förvånad att det finns med här. I den hebreiska texten, som ju är det judarnas egen text, där finns inte det här ordet allt med. Så det borde inte finnas med här i folkbibeln. Nu råkar det göra det och det är lite förvirrande. Men låt säga nu att det inte finns med. För det fanns inte med i den text som Paulus citerade. Hur kommer det sig då att han har skrivit att man ska hålla fast vid allt? Och då har den här Ragnar Bring en utläggning av det som jag tycker. Det kanske är lite övertolkning, men den är underbar. Därför att i 28 kapitlet, vers 1, 5 Mosebok 28, vers 1, där finns ordet allt. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska jag upphöja dig, och så vidare. Och då hör det till saken alltså att här finns nu två vägar. Det är förbannelsens väg och det är välsignelsens väg. Och det är ju båda de här vägarna är ju lagens väg. Därför att om du gör lagen så vandrar du in i välsignelsen. Om du bryter lagen så kommer du under förbannelsen. Det är liksom grundtanken. Men lagen har alltså två sidor. En positiv sida, en negativ sida. Den hjälper dig, vägleder dig i positiv mening. Men den straffar dig också ifall du bryter den. Så om man ska tala om allt, då måste man tala både om det positiva och det negativa. Och då tänker sig den här Ragnar Bring då, att när Paulus nu lägger till det lilla ordet allt i Galaterbrevet 3:10, för där står det: under förbannelse är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok. Då menar han att allt måste ju syfta på alla välsignelser och alla förbannelser. Så om man ska göra allt, och det brukar vi säga att det finns ingen människa som kan göra allt. Men däremot när Jesus kommer, då gör han allt som lagen kräver. Men att göra allt som lagen kräver, det är ju inte bara att göra allt som lagen kräver, utan det är också att utstå lagens negativa sida, det vill säga att bli bestraffad. Genom att ta straffet på sig så uppfyller man ju så att säga den negativa sidan av lagen. Så Kristus måste både göra lagen fullkomligt sett, men ska han göra allt i ordets bokstavliga mening, då måste han också utstå dess straff, dess negativa sida. Och utstår han straffet som han gör, oskyldig som han är, på Golgata kors, då uppfyller han verkligen allt, både positivt och negativt. Och då menar den här Ragnar Bring att Paulus, han har sett det här. Och när han nu skriver här att man ska göra allt, så syftar han dels på judaisterna, som ju talar om att man ska göra allt, men de gör ju inte allt. Och de gör ju absolut inte det här med bestraffningarna, och att de utstår bestraffningarna oskyldiga. Så det är det ena, att han vänder den här versen emot judaisterna som säger att man ska göra allt, men ni gör ju själva inte allt. Och samtidigt så förbereder han det som kommer sedan i vers 13. Där det står att Kristus blir gjord till en förbannelse i vårt ställe. Och när han blir gjord till en förbannelse så som lagen säger, då uppfyller han den negativa sidan. Jag tror, om jag ska vara ärlig, att Ragnar Bring är ganska så ensam om den här utläggningen. Och den fallerade ju lite grann eftersom ordet allt nu var instoppat här i folkbibeln. Men jag tycker ändå att han har en poäng i den, en uppbygglig poäng. Så därför så ville jag berätta den. Då är då frågan, kritiken här, om du går tillbaka till vers 10. Kritiken emot Paulus, om ni kan tänka er den kritiken, om ni försöker höra vad judaisterna säger till Paulus, så är ju kritiken mot Paulus den att, ja men Paulus, om hedningarna nu kan bli frälsta utan att göra laggärningar och utan att behöva komma in under lagen, då har du undervärderat lagen. Då behövs ju inte lagen. Det gick den tänkta kritiken mot Paulus. Och då är min fråga, har Paulus undervärderat lagen? Nej, tvärtom. Han har ju uppvärderat lagen när han säger att man ska göra allt. Han har inte sagt att man kan liksom slarva med lagen. Eller att man inte skulle behöva göra allting. Tvärtom, han säger ju att man ska göra allt. Det är judaisterna som inte har, så att säga, hållit lagen så högt som man skulle vilja. Så Paulus vrider det här kritiken ur händerna på dem. Och uppvärderar lagen ännu mer, jag höll på att säga, in absurdum. Man säger, man måste inte bara göra allt utan man måste också utstå straffet. Så han har verkligen inte tagit bort lagen eller gett avkall på lagen eller förminskat den. Tvärtom. Det hör också till saken att inom eller bland de skriftlärda så förde man en diskussion, eftersom alla var medvetna om att man inte kan hålla lagen på ett fullkomligt sätt. Så diskuterade man ju då hur mycket måste man hålla? Vad ska jag säga, det minsta? Man var säkert överens om att man skulle hålla den så mycket som möjligt. Men den här Shammai, som var en lite strängare rabbinen utav dem, i hans skola så sa man att ja, man borde kunna hålla upp till 99% utav lagen. Men det är klart att om man i den lärjungatraditionen, i den lärjungaskolan, lärde att man skulle kunna hålla lagen upp till 99% och förmedlade det till folket, hur lätt var det för folket att ta emot en sån undervisning? Som Jesus säger när han uttalar sina verop över just den här fariseiska skolan, han säger: vi är som lägger bördor på människor. Alltså fanns det en annan rabbinskola ledd av Hillel. Han sa att av 51% kunde man tänka sig. Och då var det inte lika strängt. Men när det är sagt så inser ni ju också att här finns ju alla varianter utefter hela skalan. Och det finns de som säger så här att ja, men vi kan inte räkna på det sättet, utan det som är viktigt för oss ur judiskt perspektiv nu igen, det är att vi ingår och bejakar och lever med så som det utvalda folket. Att vi bejakar vår utkårelse. Att vi bekänner vår tro och håller oss till Gud. Sen hur väl vi lyckas, det är en annan historia, så att säga. Jag tror jag berättade för er, vi var i Israel här några år sedan. Och den här guiden, han var inte någon praktiserande jude, utan en sekulariserad jude. Och då så ställde jag den frågan till honom, hur han kunde betrakta sig själv då, om han verkligen var en riktig jude. Och då hade han pratat med en av rabbinerna som hade gett honom stöd och sagt så här: jo, du är en riktig jude och du är accepterad, så att säga, det judiska folket av det enda skälet att du bor i landet. Du är på plats. Som ni förstår så kan man diskutera det här hur mycket som helst. Men det Paulus gör, det är att han blandar sig inte i den diskussionen. Utan tvärtom så uppvärderar han lagen så till den grad. Så han säger att man måste göra allt. Och när han väl har gett det argumentet till judaisterna som han skriver till. Och förklarat det här då för de hedna kristna, att de inte behöver göra någonting i princip, eftersom frälsningen är en gåva. Då återstår fortfarande för Paulus att så att säga stryka under och ytterligare förklara för judaisterna att det faktiskt är på det sättet som han säger. Och då gör han alltså så, Paulus, att han citerar ifrån Habakkuk. Vi tar då nästa vers. När han har citerat det här första och strukit under det här ordet allt, att ingen kan hålla, och liksom sagt att ingen kan ju hålla allt, så kommer ett citat till i den 11:e versen. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud. Man kan förklara varandra rättfärdiga om man håller 64% eller 80%, men inför Gud kan ingen förklaras rättfärdig. Det blir ju uppenbart eftersom, och så citerar han profeten Habakkuk, den rättfärdige ska leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Och då, när han har hämtat det här skriftbeviset från profeten Habakkuk, då måste vi göra en liten parentes, en liten förklaring. Därför att det här lilla ordet tro, det betyder olika om vi befinner oss i judisk miljö, i den bibliska miljön å ena sidan, eller om vi befinner oss i hednisk miljö, den grekiska miljön, eller för all del i svensk miljö å andra sidan. Ordet tro betyder olika saker. Så vi måste veta med vilket innehåll judarna och de skriftlärde gav åt det här ordet tro, som heter pistis på grekiska. Är det ett hebreiskt innehåll eller är det ett grekiskt innehåll? Hebreisk, judisk förståelse av den där versen som Paulus är ute efter, eller är det den grekiska? Och då menar vi ju kanske självklart att det är den hebreiska förståelsen. Och då är det så att på hebreiska så heter ordet för tro eller förtröstan emuna eller aman. Och det betyder snarast trofasthet. Alltså tro i meningen trogen eller trofast. Att hålla fast vid något stadigt, trofast, pålitligt, uthålligt, det är tro. Och djupast sett så är det som så i den bibliska miljön att det finns bara en som är trofast i fullkomlig mening, och det är Gud själv. Gud är trofast, det känner ni igen det uttrycket. Och det är vad som menas i den judiska miljön. Människan är ostadig, människan är falsk, människan tvivlar. Men Gud är fylld med trofasthet. Trofast emot oss människor. Ja, med tro på oss människor. Han vet var han har oss, och han står fast vid sitt ord också om vi är ostadiga eller opålitliga. När profeten Habakkuk uppträder, alltså på 600-talet före Kristus, då är situationen den att Israel är ett skövlat land. Det är ju efter de har förts bort den babyloniska fångenskapen. Folket hade levt i en materiell välfärd. Nu så hade man vänt ryggen åt Gud. Landet hade råkat i krig. Gud var inte längre hos dem, som de uppfattade. De kunde inte höra Guds röst. Det judiska folket var ensamt. Det var övergivet. Jerusalems tempel låg öde. Situationen var katastrofal. Det är då som profeten Habakkuk träder upp och säger: ni ska tro på Gud. Den rättfärdige ska tro på Gud. Alltså ni ska förtrösta på Guds trofasthet. Om ni nu inte kan ha någonting att berömma er utav, och inte ens kan tro att Gud är verksam eller att Gud har vänt i ryggen, så förlita er på Guds löften och på de löften som han har gett till Abraham och Moses och allihopa. Gud kan frälsa. Gud kan återupprätta. Och Gud ska frälsa. Gud ska återupprätta. Och nu gäller det att förlita sig på Gud. Det är innehållet. Det finns en annan utläggning också som är vanlig just när det gäller det här bibelordet, den rättfärdige ska leva av tro. Och det är i all korthet den här, att i den judiska traditionen så räknade man med 613 bud, 248 påbud och 365 förbud. 613 bud. De där 613 buden, de kunde sammanfattas i 15 bud enligt en av rabbinerna. Och de kunde i Saltaren 15 sammanfattas till 11 bud. Och läser man Saltaren 15 så ser man att det finns 11 saker som man ska göra, så att säga, va. Och sen om man går via några andra bibelställningar, jag tror inte jag tar mig tid att gå igenom det här, så ser man att de där 11 kan i sin tur sammanfattas i 6, som i sin tur kan sammanfattas i 3, och som i sin tur kan sammanfattas i 2, och som i sin tur kan sammanfattas i 1, nämligen detta: det rättfärdige ska leva genom tro. Så till sist kan människan bara tro på Guds trofasthet. Det är vad Paulus vill ha sagt genom det här ordet. Så det handlar inte om, som det skulle ha blivit om det hade varit en västerländsk förståelse av ordet tro, den rättfärdige ska leva av tro, då hade det blivit: nu måste jag tro, nu måste jag tro, här gäller det att tro mera, nu måste jag läsa mera i Bibeln, nu måste jag anstränga mig här, jag tror inte tillräckligt, jag måste försöka omvända mig. Det finns inte i den judiska miljön överhuvudtaget. Utan där handlar det inte om en aktivitet, utan det handlar om Guds verk ibland oss. Och att förlita sig på att Gud verkar ibland oss. Det är alltså stor skillnad. Och det är därför som jag säger det här, och det är viktigt att ha det klart för sig. Det står till och med när man läser Septuaginta, som är en översättning av Gamla testamentet 200 före Kristus. Och det kan vara den som Paulus har citerat här. Där står det till och med, det står inte den rättfärdige ska leva av tro, utan där står det den rättfärdige ska leva genom min tro. Det vill säga genom min trofasthet. Så säger Herren, den rättfärdige ska leva genom min trofasthet. Och det var säkert så som man förstod versen när Paulus skriver det här till judaisterna. Jag tycker att Paulus har gjort rättvisa åt Habakkuk. Han har gjort rättvisa, han har använt det här bibelstället, inte bara för att så att säga rättfärdiga sin egen tes då, att hedningarna skulle komma till tro genom tro, utan, eller bli rättfärdiga genom tron, utan han har använt det här rätt, därför att det som citerar han ju Septuaginta, vilket kanske i och för sig kunde ha diskuterats på den här tiden. Sen så är det så att han upphäver inte den ursprungliga betydelsen. För att även om det skulle vara så att Habakkuk och de hade så att säga vädjat till folk att nu ska ni lita på Gud, så har han ändå inte, han har inte upphävt den betydelsen bara för att han lägger betoningen på att det är Guds trofasthet som ska verka. Så han har inte missbrukat citatet. Han har dessutom använt citatet som en illustration. Alltså han har inte lagt grundvalen för en annan lära, om en aldrig så kristen, utan det här är ju i samklang med den judiska förståelsen fortfarande. Han använde det här ordet för att tala om för judaisterna att tron är viktig. Han använde inte det här stället för att säga att ja, ni följer ju bara lagen, så det behöver man inte göra längre. Det är inte så han använder ordet. Utan han vill bara säga det att tron är inte bara viktig, utan den är väldigt viktig. Och som ni strax ska se, den är till och med, om man skulle sätta tron och eller evangeliet och tron å ena sidan emot lagen och laggärningarna, så är till och med evangeliet viktigare. Också för judarna. Så nu har alltså Paulus introducerat det här med tron. Och han och det har lett till att vi måste flytta blicken nu ifrån det här med laggärningar emot Gud och mot Guds gärningar emot oss. Det är effekten efter att han har citerat det här. Och det måste judaisterna också göra. För nu måste de börja tänka på Habakkuk, och de måste börja tänka på det här bibelstället, och de måste börja tänka på Gud. Och så fortsätter Paulus, vers 12. Men lagen säger inte av tro, utan den säger, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Alltså lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Den här versen vill ha sagt det, att lagen förutsätter inte tro. Nu är det här, den här bibelversen här är nyanserna sådana så att det kan se lite olika ut på, i olika översättningar. Och man kan nästan ana hur den som har översatt själv tänker. Och här finns inslag av ersättningsteologi som jag talade om förra gången. Och här gäller det verkligen att hålla tungan rätt i mun. Men det som Paulus vill ha sagt här, det är att lagen förutsätter inte tron. Egentligen så står det så här i den grekiska texten: lagen är inte av tro. Den bygger inte på tron. Därför lagen står för sig själv. Lagen säger du skall inte, oavsett vad du tror eller inte tror. Om det finns människor som inte tror, så står lagen för sig själv. Tron är inte förutsättningen. Så nu har Paulus sagt det också till judaisterna. Han har sagt att lagen inte förutsätter tro. Men som han säger i fortsättningen, den som håller dessa bud ska leva genom den. Han menar ändå att tron finns i lagen. Och en människa som lyder lagen, om vi tänker oss en jude som hör lagen och som lyder lagen, den människan gör ju detta genom tron. Och inte bara gör det genom tron som en lydnadshandling, utan blir också välsignad, får bekräftelse av Gud för att han gör rätt och riktigt. Så här gäller att det inte blir någon motsats, utan att vi förstår det här rätt. Paulus har på ett liknande ställe, eller tänker på ett liknande sätt i andra Korintherbrevet. Jag tror att det är 3:6 om jag minns rätt nu. Ni vet det där han säger: bokstaven dödar men anden gör levande. Där blir det ju lätt för oss kristna att sätta bokstaven och anden emot varandra. Och det är ju fel. Det är inte så att bokstaven dödar och att den är värdelös, och anden gör levande och att det räcker med anden. Utan det Paulus vill ha sagt det är att bokstaven utan ande, utan hjärta, utan tro, får en dödande effekt. Men bokstaven med ande, lagen och lagens anda, då blir det ju rätt och riktigt. Ungefär så säger han här också. Lagen utan tro är förkastlig. Eller den står utav sig själv, rättare sagt. Men med tro, så kommer citatet här då: den som håller dessa bud ska leva genom dem. Alltså, så det han är ute efter i 12:e versen, det är att säga att tron är viktig. Även om lagen står av sig själv utan tro, så är tron som en ingrediens. Lagens anda ändå tro och ande. Alltså återigen, han har inte förringat lagen, utan tvärtom så har han uppvärderat lagen, och han har fyllt lagen med tron. Och om nu judaisterna inte inser det här, att man också som jude, lagtrogen jude, ska ha tro och kärlek till Gud, om man inte inser det, då missar man allt. Så det här är väldigt viktigt. Alltså det är väldigt viktigt att tron finns där. Han håller fortfarande på att lyfta fram trons avgörande betydelse. Så här finns alltså både löftet i lagen, eller löftena. Här finns trons avgörande betydelse. Och här finns också det att om man inte tillmäter tron denna stora betydelse, så hamnar man under förbannelsen. Så nu har han verkligen lyft argumentationen och ställt saker och ting på sin spets. Jesus anvisar tron. Han säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt andra tillfalla er. I bergspredikan talar Jesus mycket om gärningar, men nyckeln, det är när han säger: sök först Guds rike och Guds rättfärdighet, för då ska ni få den, då ska ni finna den, då ska ni få den. Paulus säger också, om ni tittar i Apostlagärningarna 24 är det väl. Återigen, för att ni ska se hur det här hänger ihop. Och att det inte är så att det finns något ersättningsteologiskt tänkande här i Galaterbrevet. Inte på något sätt. I Apostlagärningarna 24, vers 14. så säger han i sitt försvarstal till landshövdingen när han ska försvara sig inför judarna. Vers 13, de kan inte bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för, men det bekänner jag för dig att jag är enligt den vägen som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och i profeterna. Han tror på allt i lagen, och han tror också, skulle jag vilja säga, inkludera då också på lagens förbannelser, och att det finns en som har tagit förbannelsen på sig, som ju kommer här i Galaterbrevet alldeles strax. Så han tror till och med mer än vad judarna. Så säg inte att han, att lagen så att säga är förskjuten på något sätt. Titta också i Romarbrevet 3. Och i Romarbrevet 3, där har han kanske ännu mer tagit upp det här, så att det kan uppfattas som att han kontrasterar lite grann. Men trots det så skriver han i Romarbrevet 3, sista versen. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Han ger ju lagen rätt. Han ger lagen rätt när lagen säger att du håller inte måttet och du kommer under förbannelse. Ja, säger Paulus. Så han håller ihop de här två väldigt tydligt. Men judaisterna, de höll inte ihop det här. Därför att de la ju en stark betoning på laggärningar. Och de kunde inte se det som Paulus såg, att det var okej att göra lagen, det är okej att lyda lagen, men då ska man också bejaka lagens bestraffningar. Det är okej att gå lagens väg, men när man kommer in i Kristus, då är ju lagen fullbordad. Då har inte lagen något att säga till om längre. För då har man klivit in i en annan värld. De har klivit in i Guds frälsning, in i Guds evangelium. Där är lagen fullbordad. Judaisterna, de kunde nog följa Paulus i det här resonemanget med lagen och laggärningarna och så. Men de höll fast vid laggärningarna. Alltså de klev inte in i Kristus. Och de som hade klivit in i Kristus missunnade man att leva i Kristus och ville ha tillbaka in i laggärningarna. Därför är de under förbannelsen. Paulus bejakar alltså lagen ända fram till vi kommer till tron på Kristus. Då upphör lagen. Och det kommer vi se mer av i Galaterbrevets tredje kapitel. Sen har vi då vers... Ja... Jag vet inte om jag ska säga någonting. Kanske jag ska säga någonting mer här i den tolfte versen. Jag tror jag ska göra som så. Jag har flera olika översättningar då, hur man har lyckats översätta den tolfte versen. Det står ju, men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud. Jag vet inte om ni uppfattar att det finns en motsättning där. Läser man 1917 så är det ju uppenbart ersättningsteologiskt. Därför i 1917 så står det så här. I lagen beror det icke på tro. Tvärtom. Alltså det är väldigt tydligt kontrasterat. Men som jag sa i den grekiska texten så står det. Men lagen är inte av tro. Den står och faller inte med tron, utan den lever sitt eget liv så att säga. Den gäller även om du inte tror. Och där finns ingen motsättning. I King James New Version så står det: The law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Lagen är inte av tron, men om man nu gör tron, ja då ska man... Eller gör lagen så ska man leva genom det. Då blir man välsignad, för då gör man ju det som är rätt och riktigt. Det här gäller ju naturligtvis judarna som lever under lagen. Inte att vi ska in under lagen. Så att han är mån om att säga att det inte är fel att göra lagen. Tvärtom, man ska leva, man ska bli välsignad av Gud om man gör lagen. Om du tittar i Romarbrevet 10:5 så tänker han på samma sätt. Där står det så här. Där citerar, då har Paulus skrivit att när vi kliver in i Kristus i Romarbrevet 10:4, då är lagen slut, då upphör lagen. Och det ska vi komma tillbaka till här längre in i Galaterbrevet. Men när han har skrivit det så skriver han i 5:e versen. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Så du ser att han förnekar inte att det är rätt och riktigt att för en jude att leva under lagen. Tvärtom, han säger att det är bra. Men när vi kommer in i Kristus, då kliver vi in i en annan värld. Då ändras, så att säga, spelreglerna. Då är vi frälsta genom Guds verk i oss, inte av lagen. Och detta gäller judarna också. Och det borde en judekristen, för det var ju judar som kom till tro, de borde alltså bejaka detta. Men judaisterna vill inte bejaka den överflödande nåden som de har fått genom Jesus Kristus, utan de ville gå tillbaka till laggärningarna. Och det är där det blir fel. Och ännu mer fel blir det ifall de försöker få hedningar som har fötts på nytt där inne i Kristus att de ska gå tillbaka, för de kommer ju att gå åt fel håll helt enkelt. Sen kommer vi då till vers 13. Tänk om vi kunde hinna med det också. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Som vi såg tidigare då, som jag visade tidigare, så var ju de som var under lagen, de var ju de välsignade enligt judarna. Men de som stod utan Gud och utan lagen, de var under förbannelsen. Nu har Paulus fått det dit hän. Att de som är i Kristus, genom tron i Kristus, de är under välsignelsen. Och de som är under lagen, och de som håller på med laggärningar, det är de som är under förbannelsen. Det har blivit tvärtom här nu. Så att här har skett en glidning. Men då ska vi komma ihåg att det här är någonting som han nu adresserar framförallt till hedningarna. De har ju blivit frälsta genom nåden. De är friköpta från lagens förbannelse. När Kristus blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Och det är ett citat ifrån 5:e Mosebok 21:23. Och då hör till saken. Och det är väl det som är, ja, det finns flera kanske poänger, eller flera saker som Paulus har i åtanke. Men judarna hade ju inte korsfästelse. Enligt gamla testamentet och enligt den judiska tron så kunde man verkställa dödsstraff på två olika sätt. Antingen genom att putta ner dem ifrån ett berg, störta dem ner för branten. Eller som de skulle störta ner Jesus ifrån tempelmuren, så skulle han omkomma. Eller de skulle störta ner Jesus i det här berget när han hade predikat i Nasarets synagoga. Det var ett sätt att göra på. Och det andra sättet var stening. Det här bibelstället, det handlar inte om korsfästelse, utan det handlar om att när en person hade avrättats så tog man kroppen och hängde upp den på en stolpe, så att säga. För skammens skull. Och det där har man ju sett i andra kulturer och andra sammanhang också. Så det Paulus säger här egentligen, det är att när Jesus har dött och hängts upp eller hängts ut på Golgata kors, då är det skammen framförallt. Han är inte bara avrättad, utan han är utstött, han är uthängd och har blivit en skam för alla människor. Och det var ju därför som de hade den här avrättningsplatsen också utanför stadens murar. Han skulle ju förskjutas utifrån den sociala gemenskapen. Som vi sa vid något tillfälle, att korsfästelsestraffet ur judisk perspektiv i alla fall blev ju tre delar. Först är det gisslingen, sen är det korsvandringen och sedan är det korsfästelsen. Men då får vi lägga till det här med att man hängs upp och hängs ut till skam. Det är så att säga det ultimata straffet. Nu har det här skett att för vår skull. Nu har jag det här med olika översättningar igen, va? Men i den andra översättningen som jag hade, om det kan ha varit Bibel 2000, där står det: så skulle, eller om det är Gerts, så skulle den välsignelse som Abraham fått komma hedningarna till del. Alltså, genom att Kristus blev utlämnad till hedningarna, så blev han som är välsignad. Den välsignade blev alltså utkastad bland hedningarna i den förbannade hopen. Så den välsignade kommer dit, och det är den välsignade som hängs på Golgata kors. Så den välsignade på Golgata kors blir vår välsignelse. Så skulle alltså löftena som hade getts till Abraham skulle komma ut till hedningarna på det sättet. Det var på det sättet som han skulle komma bland oss, oss som är förbannade. Och det var på det sättet som vi som är den förbannade hopen blev välsignade. Vi blev välsignade därför att den välsignade kom till oss och försonade oss med Gud Fadern. Observera också att det står så här, att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Det står alltså lagens förbannelse. Det står inte Guds förbannelse. Gud förbannar inga människor. Men lagen förbannar. Gud är den som försonar oss med sig själv. Och som försonar också oss hedningar med sig själv. Han förbannar ingen. Men så länge man är under lagen, så blir man förbannad. Av djävulen och alla demonerna och utav dig själv. Och kraften får det från lagens ord som säger att du inte duger. Du är inte tillräcklig. Men Kristus har friköpt oss ifrån detta. Genom att han har uppfyllt lagen. Både den positiva sidan och den negativa. Och här får vi faktiskt avbryta. Och så får vi ta upp den tråden vid nästa tillfälle. Alltså vers 13 och 14. Så att säga, jag har nog sagt det som jag skulle vilja, men jag märker att det här behöver sägas både 2-3 gånger. Så att det får sjunka in. Så därför kanske det är bara bra att vi får vänta till nästa gång. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har uppfyllt lagen helt och fullt. Och du har gjort det därför att vi inte klarade av det. Och du har uppfyllt lagens negativa sida för att vi skulle slippa. Tack för att du har kommit till oss som var utan Gud och utan hopp i världen. Du har kommit och blivit lik oss. Blivit som en förbannad för att vi skulle få del av Abrahams välsignelse. Be dig, heliga ande, att du låter oss få se det här allt tydligare. Så att vi överväldigas av det som du har gjort för oss. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Galaterbrevet, och det här var del 11 vi fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var alltså en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och jag önskar er en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!